Radioplay.
Och det här är avsnitt 11 av poddserien Beatles album för album. Det är våren 1970. Man har nästan glömt bort Beatles, även om albumet Abbey Road som kom året innan var riktigt bra. Nu har soulmusiken från USA blivit mycket tuffare, mycket mer funk. Sly and the Family Stone, Undisputed Truth, Temptations heter grupperna. Popmusiken från England har blivit tuffare och hårdare. Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath. Och då plötsligt kommer Beatles album Let It Be, som ett oönskat sladdbarn. Och det låter inte alls som albumen innan, det låter mer ruffigt och lite ofärdigt, vilket ju det visar sig vara också. Men precis som när vi idag börjar lyssna med lite skeptiska öron, hör vi låtar vi gillar och Phil Spectors produktioner kanske inte är så tokiga, eller så har vi kanske vant oss. Gäster idag, Alex Schulman, författare och programledare, som mitt i stressen mellan boksläpp och föreställningar tog sig tid att komma hit, tack för det. Och så Janne Borg, musiker och artist som har varit gäst här tidigare. Jenny Olli har klippt, Theodor Lindahl har gjort vignettmusiken och Pelle Stubler han har fotograferat. Det här är Let It Be. Jag heter Sven Hallberg, nu kör vi.
It's a very great pleasure for us this evening to say hello to an up-and-coming Merseyside group, The Beatles.
Hej och välkomna att säga till Janne Borg och Alex Schulman.
Hej.
Tack. Hej.
Janne har jag träffat förut, så det har jag pratat med om Beatles. Men jag är nyfiken på dig, Alex. När hörde du Beatles första gången? När mötte du dem? Liksom?
Ganska sent i mitt liv, alltså. Eller, jag var 15 år. Och är uppvuxen i ett hem där det inte existerade musik överhuvudtaget. Det existerade alltså prat och sådär, ljud, men aldrig, och böcker, men aldrig musik. Och så började jag ettan i gymnasiet, och då hade jag min bästa kompis Johan Dahlberg, som nu är producent på min podcastkompis på Perfect Day. Han berättade för mig om Beatles, och så sa han, jag vill introducera dig för dem. Och då fick jag Beatles på kassettband, och inte skiva för skiva, utan bara ett flöde, som, så att jag har liksom aldrig förstått, jag har aldrig känt att det här är den skivan, så att jag har bara lyssnat på dem som ett långt flöde som har tagit slut liksom, vet, mitt i olika album. Så att för mig så har det känts som att halva Rubber Soul hör ihop med halva Revolver. Alltså, förstår ni?
Det, ja då, det är som folk lyssnar idag.
Ja, exakt så. Men då började jag lyssna, och sen så lyssnade jag som en galning på det första bandet, och sen så fick jag ett till band. Jag bad, jag tjatade på Johan, ge mig ett till band. Och då sa han, ja, men du måste först lyssna väldigt noga på det band som du har fått. Så jag kommer inte ge nästa förrän du verkligen kan det. Och sen så ställde han frågor, och vi pratade om det, så här, vad tycker du och sådär. Och han kunde så mycket om Beatles, så att han kunde berätta om liksom kontexten och vad som hände. Och han kunde berätta om att nu kommer vi in i en period här, så här 67, när det liksom sker en skiftning i liksom kreativitet från Lennon till McCartney. Och han berättade för mig hur man skiljer på en McCartney-låt och en Lennon-låt. Och han var som en mentor i Beatles då. Ja, och sen så fick jag då alla de här. Och det var ju som en otrolig musikalisk resa som jag ägde rum under ett års tid. Och efter det då så köpte jag då alla skivorna på CD då, som började komma då. Ja, och på den vägen är det. Sen har jag aldrig kunnat lämna dem egentligen. Jag har lyssnat på dem, jag har aldrig övergivit dem.
Jag tycker det är fascinerande, för att du lyssnar ju på Beatles i en tid när det finns otroligt mycket, det har hänt så mycket i musiken. Det var ju det här 80-tal eller?
Det här är väl det här början på
90-tal till och med. Ja. Och att det ändå finns någonting i Beatles musik som fascinerar. Det är ändå, för mig är det svårt att förstå, eftersom jag hörde dem, jag är mycket äldre, så jag hörde dem när de kom.
Jag vet, och det är ju den stora, det är väl, jag vet inte ensam om, men att liksom, när jag ser nu albumet här, för vi har ju LP:n i original väl, det är ingen nyproduktion, utan det var den kom ut då.
Ja, exakt.
Då, det är den stora ångern man har, att man inte var med. Alltså tänk att få ha varit med liksom, nästa vecka kommer nya Beatles-skivan. Det är så jävla sjukt att jag var så nära ändå. Mm. Jag är född 76. Alltså det är inte så långt borta ändå. För det, menar, om 1000 år kommer Beatles vara, du vet, de är Mozart. Mm. Och då, ni var med.
Ja, det,
alltså
det.
Ni hade den turen att ni var liksom, inte bara med, ni var i perfekt, i precis rätt ålder för att liksom kunna uppskatta liksom en ny Beatles-skiva. Det tror jag liksom, det ska ni inte underskatta. liksom, att ni har fått vara med om? Kanske är det största ni har varit med om populärkulturellt eller konstnärligt i era liv?
Ja, det var ju de åren från det till och med punken, när Jam och Clash, man gick och väntade på varje singel, samma grej. Sen efter det har det inte hänt.
Nej.
Och nu finns det inte längre.
Nej, men är det?
Tyvärr.
Och du slutar dricka öl med någon i Beatles, vi ser att alla lever nu.
Mm.
Vem skulle du föredra? Har du lärt känna dem så pass mycket så du har någon sorts känsla för hur de
ja.
Är?
Men det blir också lite på. Därför att när Lennon blev för knarkig, så det är någonting som, jag är uppvuxen med en alkoholiserad mamma och all typ av, alla människor som har som missbruk, de klarar jag inte av. Men jag skulle gärna hängt med honom där 66 eller så där, när han ändå hade lite bättre koll på det. Men jag tror sen, men jag är ju mycket mer på McCartney. Alltså kanske inte lika liksom djupt begåvad, men ändå en hårt arbetande, liksom kreativ, välmenande, liksom snäll person. Jag är mycket mer liksom, alltså Lennon för mig är lite läskig och McCartney, han är mysig för mig. Ja, och det står ju mellan de två. De andra är för mig. Nej, men de är ju liksom verkligen ett steg ner för mig.
Vad säger Janne då?
Ja, hade du frågat mig då så hade jag sagt Paul. För det är liksom orsaken till att jag spelar musik. Det är hans basspel. Och man begrep honom när man var i den åldern.
Mm.
John och det var för farligt. Man förstod inte det liksom.
Nej.
Det är ungefär som man gillade Donovan mer än Dylan. För Dylan var för konstig.
Aha.
Men i nutid skulle jag nog säga George faktiskt, för att jag gillar hans lugn och hans spiritualism, hans syn på livet. Jag tror han skulle vara mysig att sitta och dricka en kopp kamomillte med och snacka om hinduism eller något sånt där. Det skulle passa mig bättre idag faktiskt. Paul tror jag, han är supertrevlig, men mer, lite för mycket affärsman kanske. Han är så, ja. Han är så driven.
Det är sant.
Men Paul eller George... Förmodligen George.
Hörrni, Let It Be släpps i maj 1970. Vi ska återkomma till det, varför släpps just då. Men om man tänker på vad är det som hände 1970, och jag som var där, kan jag säga att det var då hårdrocken någonstans började liksom att komma ordentligt. Det är Black Sabbath och det är Ozzy Osbourne som sjunger.
Mm.
Och det här är det som händer 1970, att det kommer Deep Purple, Uriah Heep, alltså Sven Hallberg 15 år, det är det här jag bara lyssnar på.
Mm.
Så i den jämförelsen så är Beatles lite mesigare, helt plötsligt. Då har man liksom inte riktigt hängt med. Men om vi lyssnar på topplistan, då fanns en lista som heter Kvällstoppen som spelade det som spelas på radio och det som såldes. Och där låg till exempel det här albumet som sålde jättemycket. Då får du gissa på introt här, Alex.
Det här är ju Simon & Garfunkel.
Ja.
Yeah. Like a bridge over troubled water.
Hoppa fram lite. Och sen var det debuten för det här bandet.
Fan, det låter som från Frank Zappa.
Chicago, ja. Världens längsta intro. Är det okej för dig?
Det här är underbart.
Gillar det? Vad kul.
Jag älskar det.
Ja. Låter väl hyfsat daterat, men det är väldigt amerikanskt och lite souligt. Och sen, jag kan nämna det, att Let It Be kom som bäst tvåa på Kvällstoppen.
Den låten, eller?
Ja, det är albumet.
Det är albumet, okej. Okay.
Och vi ska snacka om Let It Be. Och det var ju så här att de började med att de spelade in en platta, eller idén var, Paul McCartney hade en idé om att man skulle göra en film som var en platta och som blev en turné.
Mm.
Och då hette det Get Back, det projektet. Men det liksom funkar inte riktigt, för att efter Vita Dubben, som är ju plattan innan de spelade in egentligen, redan där börjar man liksom bara spricka lite fogarna mellan bandmedlemmarna. Så att det är ingen som är sugen egentligen på att göra en platta till efter Vita Dubben.
Och framförallt inte spela live.
Och George, eller förlåt, John säger att jag och George, vi sa nej till allting på den tiden. Vi liksom, jag bara knarka och var inte dugg intresserad av Beatles. Jag ville hänga med Yoko liksom. Och. Men Paul får igenom den här idén i alla fall. Och när de börjar spela in den här plattan då, med liksom kameramän och alltihopa, så är stämningen ganska rutten. Så att den här blir liksom liggande och det är ingen som vill släppa den. Så att man ses igen då och spelar in Abbey Road, som blir liksom deras svanesång. Men
det var kravet från George Martin att han skulle man göra som man gjorde förr. Det skulle Back to Roots inspelas på samma sätt som de gjorde innan vita dubbelalbumet. Annars ville inte han vara med. För det här Let It Be-projektet var ju först i en hangar. Jag vet inte om det var i Twickenham eller en filmstudio, en sån här jättestor hangar. De började filma och spela in. Och det var ju helt stämningslöst och ingen gillade det. Sen flyttade de därifrån till något annat ställe och gjorde klart det sen.
Ja, det som hände var väl att George Harrison slutade väl. Alltså han, under de här första, om det var en vecka som höll på i den där hangaren, då till slut så var ju Paul McCartney så enerverande i sin noggrannhet. Jag läste någon intervju med George Harrison där han sa att you have to play it exactly like that. Alltså att han liksom precis exakt så här måste du spela solot. Och till slut så ruttnade George Harrison och drog.
Till Dylan.
Exakt.
Ja.
Och sa så här, I'm out. Och det var ju då liksom, så han var egentligen den första som lämnade bandet. Men sen så tjatade de på honom och efter någon vecka så kom han tillbaka. Och då bytte de väl, ja, det här kan inte jag, det kanske du kan bättre, men då bytte de väl, då åkte de till Apple Studios.
Ja, då flyttade de, precis. Jag tror de kan möjligen ha gjort det där i källaren på Savile Row, alltså där de sen spelar på taket, att de gjorde i den studion. Och liksom gjorde i ordning låtarna så att de blev klara någon gång och skippade filmteam och sånt. Bara gjorde klart musiken.
Men du, den här plattan, den låter ju väldigt live. Alltså till skillnad från deras tidigare plattor som är väldigt så här, de jobbar med studios alla möjligheter. Här är det ganska rough, det känns som att de spelar samtidigt. Jag tror att det är så man gjorde hela vägen.
Ja, de sitter ju och spelar.
För den studion var ju ganska primitiv ändå, ja. Apple-studion jämfört med EMI's.
Ja, det är ju embryon till nya låtar plus gamla favoriter från 60-talet, från Cavern-tiden, som de jammar och håller på tillsammans. Så att det är nog inspelat ganska live, grunderna faktiskt.
Och sen är det då några spår som är väldigt, alltså väldigt producerade.
Fast det händer efteråt. Det är Phil Spector som kommer in och ska rädda.
Just det.
Det, och då lägger på stråkar och allt där. Vi kanske kommer till det sen, men det händer ju senare. När de i princip har nästan har lagt av.
Så att hela idén, Back to the Roots, det i resultatet blir ju väldigt fjärran från det.
Så det är egentligen inte förrän i nutid som de har släppt den här som de kallar för Let It Be Naked. Finns en bootleg från förr i tiden som heter Get Back, som har samma omslag som Please Please Me, fast med dem som de såg ut då, som fanns i bootleg. Och den släppte de sen som Let It Be Naked eller något sånt. Där de tar bort alla stråkar och sånt. Där man fick höra hur det egentligen skulle ha låtit, vilket egentligen är bättre. Men Phil Spector kom in och la på stråkarna och höll på att härja fritt.
Det var ju otroligt sorgligt ju. Jag kan inte förstå det. Kanske du kan förklara bättre. För det har man läst om hur förbannad han blev på hur Phil Spector förstörde The Long and Winding Road så där. Men att han inte kunde göra någonting åt det. Jag fattar, det kan jag inte förstå. Om han är på McCartney. Om han säger så här, så här ska vi inte göra. Bort med stråkarna. Då blir det väl så?
Man tycker det, men alltså det är svårt att veta vad som... För det här var ju nästan efter de hade lagt av, nästan. Alltså det var ju början på 70-talet, va?
Som han kom in. Ja, det är det. Och jag har en känsla av att Paul i det här läget, han hade någonstans gett upp Beatles efter Abbey Road. Så han var på väg in och skulle göra en soloplatta. Han hade köpt studioutrustning så att han kunde spela in hemma själv. Så han och Linda höll på och gjorde musik. Och ja, jag tror han lite grann hade mentalt lämnat Beatles. Så det här sker lite grann bakom Pauls rygg. Där John och anledningen vill liksom...
Det är John och George som drar in Spector i det. Utan Pauls godkännande egentligen. Men varför det kom ut och hur det kunde ske, det kan man ju undra.
Men det är lite hastigt sen när skivan ska släppas. För att McCartney håller då på att spela in en platta som han släpper då den 17 april 1970. Det här krockar ju liksom i releasen av Let It Be. Så att George... Och John och Ringo sitter och författar ett brev då för hand där John skriver du måste liksom vänta med att släppa din platta så att det krockar med en litet bio. Mm. Så skickar hon Ringo för att lämna det här brevet personligt till John, eller till Paul, för att Ringo är den som alla gillar någonstans, han är så snäll och oförarglig. Men det slutar med att Ringo blir utskälld liksom. Så man, alltså stämningen måste ju varit bedrövlig.
Alltså. Det märks också tycker jag i hela tonen. Det tycker jag, Phil Spector gör ju ändå någon typ av tjänst. Han adderar ju till en känsla av en dystopisk känsla som speglar liksom bandet på den tiden. Det är så jävla deppigt att lyssna på den skivan. Och det var ju, och det är just, det markerar slutet och det är slitningar och det är skit och det är förfärligt. Så på ett sätt så är det, alltså, känns det ändå autentiskt. Förstår du vad jag menar?
Det är bara människor egentligen det här också som liksom får problem.
Ja.
Men det roliga är att när man lyssnar på sådana här Long and Winding Road, det är typexemplet, alla säger det är fruktansvärt med stråkarna. Men alla de åren, de 20 åren som man hörde där, tyckte jag att det var rätt bra. Jag tycker fortfarande att det låter okej. Alltså, Long and Winding Road är ju det. Men de här stråkarna, det är inget fel på det egentligen.
Nej.
Men nu har man lärt sig att man ska tycka att det är fel. Därför att alla andra säger att det var det. Jag är inte säker på att jag riktigt håller med. Jag tycker att den är, jag gillar den i den smetversionen som den är. Det är inget fel på det.
När man släppte McCartneys soloplatta så följde det med ett litet blad där man hade gjort en intervju med Paul McCartney. Och där får han frågan, saknar du resten av Beatles som spelar in plattan? Nej. Kommer du spela in någon ny platta med Beatles? Nej. Alltså, det framstår som att han inte kommer att fortsätta med Beatles. Och då uppstår liksom att Beatles kommer splittras. Och det här var stick i stäv med vad man hade kommit överens om.
Mm.
För John hade väl gått ut med det här långt tidigare. Men då kom man överens om att vi ligger lågt med det här tills vi har släppt.
Ja, de hade ju ett möte efter Abbey Road där John sa att jag lägger av. Och då övertalade de andra honom och Apple att nej, vänta med det ett tag. Vi går inte ut med det nu, vi väntar ett år eller någonting. Mm. Och då hann McCartney för och det tog ju Johns hårt. För han ville vara den som...
Ja, de bråkar om allt. Ja. Alltså för fan, det kan inte vara kul alltså. Det märker man också i den här filmen som är ganska intressant. Inte så bra film, men det, alltså, de här bråken de har. Har ni sett?
Ja, visst.
De snackar om... Det är riktiga, det är så dålig stämning så att det är, alltså men jag får fysiskt ont av att titta på det.
Det är därför de inte har kommit ut på riktigt än. Det går, pågår ju förhandlingar om att de ska liksom restaurera den och ge ut den. Men Paul, de vill inte riktigt för den är så, det är ett band som faller ihop, ett förhållande som kraschar, en skilsmässa. Och det vill, men den kommer att komma ut, jag har en spansk bootleg på den som man tittar på ibland och det är ju speciellt.
Det finns en scen på YouTube där Paul McCartney dirigerar George Harrison hur han ska spela. Och så, nej inte så ska du spela.
Mm.
Och då säger George Harrison, han liksom tröttnar. Ja, men jag kan spela så, jag kan spela så, eller så spelar jag inte alls. Som alltså han resignerar.
Liksom. Whatever you want me to play, I'll play it.
Ska vi lyssna lite på Paul McCartneys soloplatta? Den fick ju inte så jättebra kritik. Den var ju lite halvfärdiga låtar. Men det finns ju en låt som...
Maybe I'm Amazed.
Ja, som blev lite av en klassiker.
Vilken sång det är här.
Spelar alla instrument själv alltså. Ja.
Fortfarande gåshud och den sången. Jag tycker det är
första gången som jag hör den någonsin. Alla hört för det. Det är otroligt fin låt.
Ett tips, lyssna på Wings Over America, den live-versionen från 76. Hans sång där, det är bästa sången som har gjorts någonsin.
Mm. Vi pratar mycket om Pauls röst i den här podden och här är ju hans rockröst som han ju är suverän på. Vad sen ska vi lyssna på skivan?
Gärna.
Ni som inte har sett omslaget, Alex beskriver det.
Ja, det är som vanligt ett supersnyggt Beatles-omslag, får man väl säga. Med inte de här fyra tillsammans på en sån här bild, utan det är fyra bilder på var och en av dem som ligger som kvadrater. Och så står det då, alltså mot en svart bakgrund, så står det Let it be med vit text. Skitsnyggt.
Det var ju ganska vanligt att de inte skrev Beatles. Det var också lite kaxigt att inte skriva gruppnamnet på...
Ja, men däremot så är det ju ett av de mest fantasilösa liksom, namnen på ett Beatles-album. Bara döpar efter en låt, det är inte så likt.
Det är olikt dem, ja. Även om Please Please mig också är det, men det är... Jag har aldrig fattat varför Paul har, varför tog en bild på honom med en mikrofon mitt i ansiktet. Det tycker jag är lite konstigt.
Jo, men varför är det, vad är det som är där i förgrunden på Ringo? Det är liksom... Vad är det där för bild? En skugga om din arm liksom. Det är en dålig bild, ja. Mm. Och han är inte heller i fokus ju. Det är liksom det, men det speglar väl också så här att de är ut med skiten nu.
Sannolikt,
ja.
Det är bara inte. George som ser glad ut. De andra är rätt allvarliga. Från det här Happy Faces som har varit lite, ja, tidigare.
Verkligen.
Ska vi lyssna på skivan då? Då är vi på sidan ett, spår ett, som heter Two of Us och som är en McCartney-låt.
I Dig a Pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase one in which Doris gets her oats.
Ska vi bara ta det igen. Det här är alltså John Lennon. Mm. Han sitter tydligen och skriker så här i studion lite titt som tätt. Ja. Med så här konstiga referenser. I dig a pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase one which Doris gets her oats. Alltså, Deaf Aid, det är alltså vad de kallade såna här förstärkare för, de här voxförstärkarna.
Mm.
Och Charles är en engelsk skådespelare. Så han bara plockat namn i luften liksom och...
Mm. Det låter ju jävligt coolt, vad fan säger.
Ja, faktiskt.
Man ska, för att glömma han var ju fan av The Goons, alltså Peter Sellers, eller vad han med, vet jag inte, men det var komiker trio eller duo tidigt 60-tal som de var väldigt fans av. Det var mycket såna slapstick och så.
Jag tänker, det här är kanske långsökt. Jag tänker på Micke Dubois. Han var ju expert på att plocka upp Ove Thörnqvist, alltså bara plocka namn random och så bara slänga in dem i ett sammanhang.
Mm. Verkligen.
Här kommer ett fint stick, tycker jag. Den är fin.
Mm.
Den, ja, är den verkligen det? Det första, det jag tänker när jag hör den är ju, de skulle inte ha släppt den här skivan. Håller ni inte med om det? Alltså Abbey Road... Sista låten på Abbey Road är The End och sen är det över. Det ligger, alltså det är så poetiskt och inte klokt. Och så det här liksom är, ska de inte bara tagit ut två skivor och gjort som singlar, släppt dem innan Abbey Road?
Ja, de borde kommit innan Abbey Road, ja. Det kan jag hålla med om. Det har varit bättre och det var ju tanken. Men...
Och sen är det också någonting som jag, det jag tänker på är att det som You and Me, som, ja men Chasing Paper, det låter som att de pratar, att det handlar om deras kontraktsbråken och att det är liksom, du vet, det är dystert och sorgset alltihopa. Det är en ganska sorgsen klang nu.
Jo, det är det. Lägre, men det är en fin lägerhällslåt. De sjunger ju duett hela tiden utan på bryggan.
Mm.
Vilket är alltid kul att höra John och Paul tillsammans.
Ja, det är det, för
då
blir man ju nostalgisk.
Ja. Jag vet inte om det påstås att den här bryggan då, You and I have memories longer than the road stretches out of head, att det skulle kunna syfta på deras landskap.
Ja. Mm.
Däremot så var det ju så att de var ju väldigt inspirerade av Everly Brothers, John och Paul, i sin sång.
Mm.
Man jämför med hur de la stämmorna. Det är så kul för att vi kan ju tycka att det här låter ganska dammigt. Jag vet inte om du tycker det.
Ja, det lät som små barn.
Men det här är alltså Beatles-influenser. Det är det som har fått dem att...
Ja.
började musik.
Mm. Hollis också. De influerade Hollis också. Men... Mm.
Ja, men det första där, det var en låt som Paul McCartney skrev lite grann till Linda då, i samband med att de flyttade ut på landsorten. Och nästa låt, det är en John-låt. Celebrate anything you want. Yes, you can celebrate anything you want. Oh, I do a road hop where you can penetrate any place you go. Yes, you can penetrate any place you go. Digi Pony.
Är inte den här nästan bästa låten?
Det är fruktansvärt bra.
Den är otrolig.
Ja, och, men, sväng.
Den här är verkligen, här känns de glada. Mm. Är inte den här också inspelad på taket där?
Jo, stämmer.
Det är det, va?
Ja.
Det här är alltså direkt live. Alltså det här är verkligen inga pålägg.
Nej, det är nog direkt live.
Och det som jag slås av är att de fan har kul igen. Mm. Det känns som att de gillar det här. Det svänger verkligen.
Och sen kul nonsens text av Lennon. Han sjunger ju bara, det är samma sak hela tiden fast andra ord, det är ingenting.
Nej.
You can penetrate any place you go. Vad är det? Vad är det?
Ja, vad fan betyder det?
Jag har ingen aning. I do a road hog.
Ja. Nej, fan, jag ångrar mig. Det ska vara en skiva det här.
Ja. Ja,
sorry, ta tillbaka.
Nej, men så här var det då, att Beatles gav ju upp den här idén om att repetera inför kameror, som vi pratade om. Och bestämde sig för att spela in albumet i sin egna studio, Apple-studion. Mm. Annars hade man ju spelat in upp på studion Apple Road, Hilmes fina studio. Och då hade John och polaren och LSD-kompis som skulle bygga upp den här studion.
Magic Alex.
Och han snickade ihop någonting där som inte riktigt funkar. Så att George Martin då, Beatles gamla producent, han liksom ville hjälpa dem så att han fixade och fick låna en bandspelare då från Abbey Road-studion. Mm. Så man fortsatte i alla fall, själva grundidén var att spela in utan att göra några pålägg efteråt, att se så här rough och live. Mm. Och det här är den första låten man spelar in då i Apple-studion på taket.
Jag förstår. Ja. Men det, precis. Och den känns som att den är jävligt livfull, levande och kanske sista gången som de har roligt tillsammans.
Ja, man hör ju vilket band de är. Alltså, ja. Det svänger ju grymt.
Men de måste också tycka att det var kul att spela live igen.
Ja.
För det var väl inte riktigt live, men det var ändå, det var ju live, men men de hade typ 15 pers i publiken. Vad hade de? Family and friends mest.
Där uppe, ja.
Där uppe.
Och där nere var det ju liksom de som gick förbi som hade lunch. Det var väl på lunchtid, va? Januari en gång.
Men kom ihåg också att Beatles har inte spelat speciellt mycket live innan det här. De låg ju av efter Hamburg. Förlåt.
66, ja. Efter
USA-turnén.
Candlestick Park.
Låg de ju av att spela, som har spelat på många år. Och jag tror att de återupptäcker spelglädjen här.
Nej, det är det jag
de
menar.
De är tajta, liksom. Det är kul att spela för folk. Och de ler ju till och med på de här bilderna på takscenerna.
Ja.
Tredje låten är också en John Lennon-låt, Across the Universe. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind. Possessing and caressing me. Den här låten spelas in redan 1968. Så det blev lite singel. Men då blev det Lady Madonna istället som gavs ut.
Det var väl rätt beslut.
Mm. Den hamnade ju på en samlingsplatta för någonting. Väldigt skojig låt att spela.
Är det?
Ja, det är någonting. Vissa låtar är roligare än andra. Men den här funkar alltid bra inför en Beatles-publik.
Mm. Den är det en kör bakom? Eller har jag
ja, nej, det är en kör på.
Det här är Phil Spectors haveri.
Lagt på, precis. Yes. Den lät ju lite naknare från början. Jag vet inte vilken version det här är, men det är...
Det här kan vara från samlingsplattan. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Jaguru Deva, oh, nothing's gonna change my world.
Ja, jag har aldrig hört Johns röst så här.
Nej, men jag tror att de har speedat den där, för det där är inte rätt tempo. De har speedat upp den, de har ju glada för att hålla på att sänka och höja hastigheten på banden. Så att den där klingar nog inte i David som det egentligen är. Han får såna barn, ungefär som Paul på When I'm 64.
Okay.
Lite snabbare röst om det är så här låter det istället. Mm. Tror jag, det är min teori.
Mm. Men jag tycker den är ganska fin den här
versionen. Den är bättre.
Mycket bättre. Det är otroligt. För det här, det känns som att den är ju en naken text som kräver en naken liksom, produktion. Och den är så otroligt grötig. Den här alltså LP-versionen.
Ja, det är den Wall of Sound passar inte där. Liksom.
Nej. Men Phil Spector, han ställs ju inför ett jäkla dilemma också. För han är ju The Wall of Sound. Alltså, det är som More is More. Alltså, trippla trummisar. Ja. Då ska han ge sig på en platta som mer eller mindre är demos. Mm. Live-inspelat. Märkligt val egentligen.
Men en fin låt. Fin text.
Nästa låt är en George Harrison-låt. I'm in Mine. När jag hör han nu så tänker jag att den här skulle kunna ligga på vita dubben.
Verkligen.
Den går säkert tillbaka till dig. Den är ju det sista de spelar in.
Det här är allra sista de spelar in, ja.
Gick på 70 någon gång. Mm. Så gjorde de sista pålägen på det där. Mm.
Det är också ju, finns en poesi i det. Att en låt som handlar om egoism och narcissism. De här egenskaperna som gjorde väl att bandet splittrades. Att det blir det sista de gör tillsammans.
Ja.
Den är ju väldigt bra. Den här. Jag ska säga att det är topp 5 George Harrison-låt.
Den, ja. Den är jättefin.
Den är, utom den där sticken som jag tycker är förfärligt. Ja,
det hör inte dit.
Nej,
skulle man kunna skippa. Men nu är det då.
Ja, nu är det som det är. Så det, eller ska vi föreslå för arvet?
I do have some thoughts.
Men väldigt bra låt. Eller vad tycker du, Sven?
En av albumets bästa.
Ja, absolut. Så är det.
Nästa låt är en av två låtar som Beatles har skrivit tillsammans. Om man nu får kalla det för låt. Jag får be om ursäkt, det är klart att det är en låt. Man får inte säga som en Beatles skapelse.
Dig it.
Hur många stängde av nu när du sa sådär?
Ja. 7 minuter var den från början. Så kopplar man ner till 50 sekunder.
Ja. Men det är ju det är det stora bekymret för dem att i de här jamningarna så ska de ju vara best friends. Och det är ju svårt när de hatar varandra. Och det är ibland så känns det som att man inte riktigt tror på dem. Man tror inte att de har så kul som de utger sig för att ha när man hör det. Eller vad tycker ni?
Nej, det är nog sant.
Det är kanske det som är problemet med den här skivan.
Mm. Jag tror det.
Det roliga är att det brukar vara McCartney som gör de här små 30 sekunders snuttarna som dyker upp här och där. Det har han gjort på sina egna soloplattor också sen, men det var faktiskt Lennon som var förgrundsfiguren i den.
Ska lyssna på slutet också. Can you dig it by Georgie Wood? And now we'd like to do All the Angels Come. Det ligger ju bra där innan Let It Be börjar.
Det är det verkligen. Ja.
Och Georgie Wood, vet ni vem det är?
Nej.
Skådespelare som, och komiker som var dvärg som han sa på den tiden. Aha. Som han också plockar upp där. Det är väl George antar jag som, eller förlåt, John som säger
det. Ja, det är klart.
Men det går ju in så snyggt tycker jag till Let It Be.
Det är det. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. 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 Whisper words of wisdom. Let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Paul McCartney på sång, John Lennon på bas och Billy Preston på orgel.
Den är så intressant den här låten, för att det är som att alla som inte gillar Beatles har den här som favoritlåt med Beatles, eller många i alla fall.
Ja.
Och alla som älskar Beatles avskyr den. Jag tillhör de som älskar den här låten.
Ja, jag älskar den. Jag älskar Beatles. Jag tycker det är en fantastisk låt.
Men visst håller du med om att det är lite
jo,
så.
Det är lite
alltså,
så.
Konnässörerna ska tycka att det här är uselt. Jag lyssnade också på Anthology när den kom. Ni vet, från de här andra tagningarna. När man får höra, det är ändå starkt, när man får höra när Paul McCartney spelar upp den för första gången för John Lennon. Och han bara ser låten och så frågar han, are we supposed to giggle in the solo?
Exactly.
Vilket är så jävla hånfullt.
Ja, han var nog bra på det.
Men fy fan, vilken vidrig grej att säga. Och där står han där och sen så spelar, this is gonna knock you out, säger då Paul McCartney. Spelar då låten på piano och sen är det tyst och sen så säger då John Lennon, I think that was rather grand. Okay, let's track it. Alltså, when I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words. Hör man inte på Pauls röst att han är lite nervös här?
Jo,
vad ska bandet tycka liksom?
Och man hör ju också att han har fixat till fraseringen som är mycket bättre i originaltagningen eller den slutgiltiga tagningen. Det är samma sak med alla demos, alltså man lite småslarvigt, fast fortfarande skulle det kunna vara en take, inga problem.
Jag menar det, jag tycker att den är, jag har inte det. Hur menar du då att den är?
Nej, men han, fraseringen i den riktiga är så, det är små saker eller som man väntar lite grann innan nästa.
Okay, okay, ja.
Och förmodligen han har lärt sig hur det ska levereras, så de var ju mästare på det.
Mm.
Både allihopa, men framförallt John och Paul. Men även den här skulle kunna släppas som en tagning för vem som helst, så är det här lysande.
Mm.
Men här är ju Pauls storhet också, för att jag kan inte spela piano, men jag kan ju spela ackord. Och den här är ju så otroligt basic och enkel att spela. Det är, jag tror det är 3 eller 4 ackord. Och ändå är den så här genial. Jag får nästan tårar i ögonen när jag hör den nu igen. Mm. För jag tycker den är så...
Mm.
Du som är musiker, det måste ju ändå vara liksom det optimala.
Alltså, eller maximalt skriva,
någonting det enkelt som blir så vackert.
Det är bara att ta en som, hey Jude. När man hör det direkt, liksom, hur gör de det så enkelt?
Mm.
För det är ju superenkelt ofta. Det är ju det storheten liksom.
Sen är det någonting också med texten som gör att man den faller in. Den funkar ganska bra också 2018, känns som. Alltså i en värld av oro eller av liksom...
Så tänker han på mamma.
Ja,
som
exakt.
Han förlorade när han var 17 eller någonting sånt. Ja, men det är rätt, det är lätt att bli tagen av det.
Verkligen. Men jag tror inte att det är så många de som inte kan Beatles skulle nog uppfatta Mother Mary som Jungfru Maria eller,
ja.
Det är inte så många som vet att det handlar om hans mamma. Men för mig handlar det mer om att alltså, det handlar inte om alltså, jag lyssnar inte på den som att jag gick till min mamma, utan det var en insikt som kom. Inte heller från hans tro, utan bara från en insikt om att liksom inte, att inte ta fighten liksom. Det är ju ändå Jesus, alltså vända andra kinden
släppte,
till.
Ja.
Och det tycker jag är så jävla fint, och det behövs ju, den rösten behövs ju verkligen idag, tycker jag.
Verkligen.
Så den är stark.
Som kontrast då så kommer ju en sån här lite knasigare låt efter Let It Be. Den där kören alltså.
Lennon var ju så kul, för det är ju en gammal folkvisa om en gatuflicka i Liverpool som sjungits på krogarna sedan 1800-talet, något sånt. Och han är rolig, för han pratar ju inte scouse egentligen, Lennon. Han pratar ju ganska vanlig engelska, men när han vill så tar han fram där. Det är lite fändare.
Var kommer den dialekten ifrån?
Ja, det är ju scouse, Liverpool
dialekt. Okay.
Så, och det gör han ju även när han sjunger svaret på Dylans You Gotta Serve Somebody, som heter You Gotta Save Yourself. Han sjunger på extremt bred scouse, som Liverpool-dialekten kallas. Och han pratar ju inte, så det är inte bara Ringo och George som pratar scouse på riktigt.
Ja. Och ibland har man ju, George sjunger till och med på Liverpool-dialekt.
Han gör ju det. Kö istället för care.
Hörrni, vi vänder på skivan. Det är ju en LP här. Och det här är första låten på sidan 2.
Slår mig här, det man hör George fina gitarrlicks väldigt tydligt, även på Digger Pony i höga öra här, att han spelar jävligt smakfulla små grejer hela tiden. Jag gillar det, hör så tydligt här.
Ja, det är spelglädje.
Jag vet inte om det här är LP:n eller om det är någon remastered grej eller vad det är.
Det är från LP:n. Remastered version av LP:n.
Undrar om de här kommer att komma. Abbey Road kommer att komma en ny version deluxe nästa år, såklart.
Men, som Gilles Martin.
Ja. Det tror jag det gör, för det finns så mycket att göra med den, tror jag. Men frågan är om du gör det med Let It Be också året efter det. Mm. Om det finns något att göra med den än denna Naked som gjordes för ett par år sedan.
Har du köpt Vita Dubben remixad, Alex?
Nej. Borde jag göra det?
Ja, det händer någonting.
Vad är det som händer då?
Alltså rösterna kommer fram, instrumenten blir tydligare. Kanske ännu mer än jag tyckte man märkte på Sodden Pepper.
Mm. Men den är jättebra. Alltså det är massa små grejer som dyker upp. Men det bästa är den här Escher-demo. Det finns ju en dubbel-EP till med alla demorna som de gjorde hemma hos George. Som jag har haft på demo innan, men de lät förfärligt. Men nu har de liksom fixat till dem, så det låter som den är värd liksom priset.
Nästa låt på Let It Be, det är en gammal låt som Paul och John skrev redan på 50-talet. Och den lät så här från början. Travel in on that line. She said, move over, De spelade in den 1963. Vilket album kom då?
Inte det tidigare, för det lät som Pete Best på trummor.
Kanske, ja.
Det lät, för att det är lite klumpig baskagga där ibland. Mm. Det lät som Pete Best. Sorry, Pete. Men 1963 kom ju Please Please Me. Mm.
Ingen fantastisk låt, men en av mina favoriter, säger Paul McCartney.
Fantastisk live. Mm. Oj vad den går hem när man spelar den live.
Yeah.
Ja, fy fan.
Men okej, okay. Ja, den känns ju väldigt mycket inte 1970 utan väldigt så här.
Men 1950.
Ja, verkligen. Den var liksom, den var ju daterad redan 63, måste man säga.
Så här lät den då 1969.
Now we're talking.
Tänk ändå vad Paul McCartney har backat här. Från att han liksom tänker att det ska bli ett projekt som man gör en film utav, sen ska det bli en turné, man ska ha en final med en gigantisk publik. Så slutar man att stå på tak i London och lira för 15 personer. Mm. Undrar han vad han tänker då?
Intressant version där, 2/4 takt och höjt tonarten till B från A. Det hörs ju inte, men 2/4 istället för 4/4, det är stompigt. Men den är rätt charmig där, tycker jag.
Mm, det finns någonting där. Men jag tror ändå att han är glad i stunden. Det har han ju berättat att han var. Alltså när han ändå står på taket där, så är det ändå en härlig stund för honom. Mm. Och de är busiga också. Alltså det är inte så att polisen kommer, eller jo, att de får avbryta den här konserten.
Jo.
Det är roligt ju. Men, så de får inte spela klart den?
Nej.
Är det så?
Nej, ja, det är precis. De kommer upp där och så kör de någon låt till och sen till slut så blir de tvungna att sluta. Jag vet inte vad de säger, men barska Bobby-poliser där i London på 1969.
Det är så långt ifrån Beatles, tidiga Beatles som var så här välkammade. Och...
Absolut, ja visst.
Mm. Nästa låt, det är en, jag tror att det är en Paul McCartney-låt om du tittar på Janne. The Long and Winding Road.
Absolut.
The Long and Winding Road. Disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy night.
Jag tjuvtittar lite i mina papper här och skrivit att Paul McCartney skrev den här samma dag som han skrev Let It Be. Det här är en demo. Han har tänkt att ge den här till Tom Jones, Paul McCartney.
Jag kan ju inte dra min story om Donovan en gång till, för det gjorde jag i en annan podd, men det är roligt, för han var ju hemma hos Donovan och så spelade han upp. Lyssna här Don, jag har skrivit några låtar, så spelade han Let It Be och Long and Winding Road medan Donovan kokar te. Mm. Och Donovan tänker, den där jäveln alltså, hur går det till? Det är ju rätt mäktiga låtar liksom.
Det måste man säga. Jag läste, eller har jag missuppfattat det nu, att han var så irriterad på Bridge Over Troubled Water.
Det kan ju stämma.
Och att han ville göra en bättre.
Det ringer en klocka då.
Ja, och att han skrev den här. Den blev inte bättre.
Bridge Over Troubled Water är ju fantastisk.
Men den är ändå ganska bra. Mm. Den måste jag alltid fundera på. Han var så arg på produktionen att den blev smetig. Mm. Men när han spelar den live så är den också smetig.
Det är den va? Ja, jag har sett det många gånger så det borde jag komma ihåg.
Nej, men det är inte så att man bara, aha, det är så här han vill att den skulle låta.
Nej, det låter ungefär likadant.
Det låter ungefär samma sak, ja. Så att det är liksom, återigen så man så här, det är många som kastar skit på Phil Spector. Men sen så när man ska då visa hur det ska gå till egentligen så finns det inga andra lösningar heller. Utifrån...
Nej, jag vet inte hur, den finns ju med på Naked-versionen så att jag vet, den låter ju...
Du lyssnar på Naked?
Ja, det kan vara kul att höra hur den låter utan allt det där.
seen that road before. It always leads me here. Lead me to
Det är svårt för att man hör ju orkestern i bakhuvudet.
Ja, man gör det.
Liksom. Men,
jag vet, det är otroligt svårt.
Jag kan nästan förstå varför Spektor la på det. För den, den känns inte klar. Det kan vara för att man är van vid det andra.
Ja.
Men jag tycker inte att det är jättefel det där smetet. Jag tycker att det funkar i det här sammanhanget.
Mm.
Alltså, vad tycker du,
Alex? Nej, men ni har helt rätt. Man känner bara, var är smetet? Alltså att man saknar det, varför man vet om att det alltid har funnits där. Men man skulle vilja att Paul McCartney skrev den här låten 1967 och så sa han att han gick till John. Mm. Den här har jag, vad fan gör vi?
Ja, just det.
Och då hade man kunnat, den versionen skulle kunna bli. För att låten i sig helt makalös på något sätt.
Jo, det är ju fantastiskt.
Och inte bara John, jag tror framförallt George Martin. Han hade kunnat liksom,
ja, verkligen, absolut.
Vad man, ja, med här.
Verkligen.
Jo, för det är någon, den är inte riktigt färdig. Ja, men, känns det,
jag vet inte om det är sant. Det står här att John Lennon är som spelar lite halvrisig bas.
Mm.
För det här är en demo.
Mm.
Så Paul, när den här ges ut, det är inte en godkänd version. Alltså, han hade inte velat, det är som att slå ut din bok innan du är klar med den. Liksom, ja. Innan någon reaktör har läst den.
Ibland tänker man
så, lite så här, taget på något sätt.
Varför har han inte gjort en ny version av den här senare själv? Det skulle han kunna ha gjort någon gång.
Verkligen.
Men jag vet, han spelar den live och det låter ungefär likadant. Ja. Det kanske inte går, det kanske är så fast i det här som den är. Det går kanske
inte. Är det affärsmannen Paul McCartney som spelar live, så ska det vara den versionen som folk har hört.
Kan
ja, det kan det vara.
Näst sista låten på Let It Be, det är en George Harrison-låt. Because you're sweet and lovely girl, it's true.
Är omöjligt att inte stampa takten.
Verkligen. Alla tre i studion. Tre gubbar.
Vi måste bara höra när George Harrison skriker Elmore James till John. Det är jag som spelar solo sen.
Just det.
Det är lite lekfullt, spelglädje.
Verkligen, det är ju ingen stor historia det här. Alltså man blir inte...
Nej, det är en 12 bar blues liksom. Men...
Verkligen. Men...
De behövde låta till albumet.
Ja, verkligen.
Jag minns när han satt och glodde i boken då, som jag hade med mig så, från LP:n. Han satt och tittade på Lennon, han spelade ju på en lapsteel, sån liten. Med en tändare, eller vad det är. Eller en läppstift eller något. Och jag fattar inte, vad är det han spelar på? Jag begrep inte när jag var 10.
Mm.
Liksom, till lång tid jag fattade att det var en lapsteel. Och Elmore James, det är ju liksom en känd gammal sån slides-gitarrist.
Mm.
Och därför han säger det, Elmore James got nothing on me, baby. Eller något.
Mm.
Det är kul när man var liten, när man inte begrep saker. Det är roligt, nu vet man för mycket, det är synd.
Jag vet. Man skulle vilja komma tillbaka och höra det första gången.
Oskyldigt igen, liksom.
Sista låten på Let It Be, det är ju Get Back, som också släpptes på singel, sålde i 4 miljoner ex. De var från början tänkt som en drift med rasister, men sen gjorde man om texten. Nu ska det tydligen handla om haschrökare och transsexuella. Jag har inte lyssnat på den tillräckligt mycket för att höra det.
Who knows?
Nej, men den är rätt svår att förstå numera.
Get back. Alltså, jag tycker jag hör Mick Jagger i den här kören.
Ja, det är Lennon som låter som Lennon. Ja, han har ju en barytonröst egentligen.
Ja. Ska lyssna på slutet också. Skön humor då.
Ja, verkligen. Ända in i mål hade han det.
Ja, du pratade om det innan, att när det påstås att, eller John påstår att han tycker att det ser ut som att Paul McCartney kikar på Yoko Ono varje gång han sjunger Get Back.
Ja, just det. Exakt. Det läste jag någon, ja. Att John hade påstått att menande stirrade han på Yoko Ono varje gång de sjöng refrängen Get Back to where you once belong. Men det som jag har funderat på är ju att eftersom den här då, som du sa Sven, från början var en satir, en drift med rasismen. Tänk om på McCartney, för det är hans låt, kunde ta tillbaka den ursprungliga texten och spela den nu. För han är ju verkligen en förespråkare för liksom, ja men för han är ju väldigt, han är ju inte invandrarfientlig om man säger så. Tänk om man skulle ändra texten och göra om den till vad den en gång var. Förstår du vilket statement det skulle kunna bli?
Och jag tänker på även Blackbird från Vita Dubben är ju han om svarta kvinnor. Och det var ingenting som jag förstod när jag hörde den.
Nej, det förstod
inte
jag.
Kom långt
det förstår jag fortfarande inte, men det kanske är så.
Nej, det har jag. Det
påstår Paul i alla fall.
Okej. Okay. Men det här känns för övrigt som en White Album-låt, tycker jag. Den är lite lik Obladi Oblada i liksom upprinnelsen och sådär. Den känns som att den är, ja, att den kommer därifrån. Men den är, jag tycker om den.
Men om man hade gjort det där idag, som du sa, gett ut den med originaltext nu, eller sjungit den på konserterna. Han fick ju rätt mycket problem med den här Fuck You. Han säger sig singel. I just wanna fuck F-U-H-U. Och det tyckte de, fan, skjuter jag gubbe skut och bla bla bla. Med små tjejer, det handlar ju inte om det. Så risken är att, han blev att det skulle bli en massa missförstånd. Folk blir ju kränkta rätt lätt idag.
Verkligen.
Som säkert blir det också, även om han gjorde det med glimten i ögat och förklarade att det var så här med satir, bla bla bla.
Ja, verkligen.
John Lennons sarkastiska kommentar. Get back is Paul. That's a better version of Lady Madonna. You know what? Potboiler rewrite, alltså en dussin produkt.
Det är ju lite så.
Det är så, men det är ändå hemskt att de är så elaka mot varandra efteråt när de pratar om andras låtar och så.
Det var en av de grejerna som gjorde dem så stora att de hela tiden tävlade. John skrev en låt och måste Paul göra en bättre och så höll de på så. Till slut så blev det elakt istället för kreativt kanske.
Men alltså, om man ska nyansera lite grann så tror jag ändå att det var väldigt hjälpsamt. Man hjälpte varandra med liksom, idéer till låtstick eller du kan göra så här istället. Och det känns som att det fanns en bra kreativ process in i det sista. Hörrni, nu tänkte jag innan vi avslutar att ni skulle komma överens om en låt från Let It Be som vi ska höra i sin helhet.
Ja men fan, vad tycker du?
Min favorit på den här plattan är faktiskt I've Got a Feeling. För den är den som är, den har sån live-känsla. Och så är det både John och Paul. Det är lite grann som Johns vers och Paul. Och, tvärtom, Pauls vers och Johns stick. Och sen så underbart gitarrspel av George. Så den tycker jag är...
Nej, men jag tycker det är kul. Den är, varför inte? Det känns också som att den... I just det, att för det första så är det de två tillsammans. Det känns, man påminns... Om hur det var en gång i tiden.
Den är glad också.
Den är glad och de spelar live, vilket också var att man känner att det blir en påminnelse om de gamla goda tiderna. Så trots att vi är mitt inne i mörkret så finns det då en låt som är livsglad och bejakande. Och där man tänker sig att man, när man hör den och blundar så ser man dem framför sig leende. Paul och John tittar mot varandra och man märker att de uppskattar varandra och älskar varandra. Det är fint ju. Ja.
Håll med.
Ja, bra val.
Vi är överens.
I've got a feeling deep inside. Oh yeah. Oh yeah. That's right. I've got a feeling I can. We'll be right back.
out here. Everybody had a good time. Everybody had a wet dream. Everybody saw the sunshine. Oh yeah,
oh yeah,
oh yeah, oh yeah. Everybody had a good year. Everybody let the hair down. Everybody pulled the socks up. Everybody put the pool down. Oh yeah.